This is the I Love Success podcast. I'm Peter Drukowski, and I have made a vow to myself to help as many people as possible to achieve their dreams. Let's get started. Hey guys, and welcome back to the I Love Success podcast. This is the podcast where I meet the coolest and most successful people on the planet and share their stories. Today's episode will actually be in Swedish, as we have one of the biggest entrepreneurs from Sweden here. Vad började som en idé har nu blivit starten på en rörelse. Vår mission är att hjälpa 10 miljoner människor på 10 år att uppnå sina drömmar. Vi kan inte göra det själva och därför är vi så otroligt tacksamma till alla våra fantastiska gäster och lyssnare från världen över. Tack så hemskt mycket. Innan vi börjar vill jag passa på att tacka vår nya sponsor Panos Emporio. Panos Emporio är Skandinaviens ledande badklädesmärke som har över 30 års erfarenhet av badkläder. Företaget grundades i Sverige 1986 av modedesignern Panos Papadopoulos. Panos Emporio kännetecknas av innovation och distinkt design som andas stil, kvalitet och individualitet. Varumärket har en lojal kundbas från hela världen med dedikerade följare som sträcker sig från Hollywoodstjärnor och supermodeller till världsberömda idrottare och kungafamiljer. Gå in på panos.se och låt dig inspireras. Dagens gäst är superentreprenören och modedesignern Per Holknekt. Holknekt ska det vara, eller hur? Som startat 32 bolag, bland andra Odd Molly, Svea och skateboardföretaget Street Style. Han har mött stora framgångar men också svåra motgångar. Med sin kunskap och långa erfarenhet inom bolagsutveckling, varumärkesarbete och entreprenörskap förmedlar Per kunskap, inspiration, värdefulla nycklar och metoder som kan appliceras både privat och som företagare. Per har fått utmärkelserna Årets bolagsgrundare, Årets exportbolag, Årets inspiratör med flera. Per har även debuterat som författare med boken Per Holknekt 1960-2014. Detta var bara ett litet axplock ur Pers händelserika liv. Gör dig redo för ett avsnitt av The I Love Success podcast, sprudlande av energi, inspiration och motivation. Välkommen Per Holknekt.
Wow, vilken presentation.
Ja, vilken resumé va? Det var mycket.
Ja, ett axplock men ändå en liten fin skärva av mitt brokiga liv.
Det tycker jag är så jäkla häftigt med en människa som dig. Du har gjort mycket saker och mycket som driver dig. Och det kan vara både en blessing men också en curse ibland. Kan, oh ja. Eller?
Ja, men det ingår i livets ekvation. Det är så att om man, eller min lilla matematik är ju den att jag tycker om att försöka väldigt mycket. Ja. Och jag vet att jag kommer att misslyckas. Så har man då en ratio på sig 3 misslyckanden på 10 försök så lyckas jag ju mer ju mer jag misslyckas. Så att jag matar på. Jag vet att liksom 10 entréer inbegriper också 3 hårda smällar. Ja. Men de vet jag om att jag ska ta. Så.
Det är häftigt. Och vi kommer ju prata mer om det, hur man tar de här smällarna och går framåt. För jag vill verkligen att vi ska dela med oss av dina tankar. Men jag tänkte att vi ska börja lite med, vem är egentligen Per Holknekt?
Ja, vet du vad? Det, jag tycker det där är en bra fråga. Framförallt i det att när vi frågar varandra, vem är du? Vid middagar och med främmande människor så får man ofta svaret, jag är läkare. Det är inte det man är, det är det man gör. Och det är en otrolig skillnad på det man är och det man gör. Så att du får inget svar inom entreprenörstitlar från mig. Utan jag är, om du vill veta vem jag är en ganska, enligt mig, ganska ordinär kille. Från Dalarna. Uppväxt med höga förväntningar från en relativt framgångsrik familj. Och hela tiden släpandes på, dessvärre och dessbättre också, ganska dåligt självförtroende. Saker som jag har brottats med hela mitt liv. Så att jag var en ganska ordinär kille som försöker väl så gott jag förmår vrida ur så mycket jag bara kan ur livet medan jag är här.
Och jag älskar vad du säger. Det är vem man är som person, inte vad man gör. Och det därför hatar jag den här frågan. Vad gör du? Eller vem är du? Och jag brukar skoja, jag fiskar haj i Florida.
Ja, men det är ganska egalt. För att jag har lärt mig att så länge jag då identifierar mig själv vid det jag gör, att jag då är superentreprenör eller att jag är skateboardproffs eller att jag är pilot eller att jag är årets digitala influencer, då glider jag vid sidan om mitt ordinarie väsen. Och det här har jag lärt mig genom då komplexa resor och stora motgångar, att livet handlar inte om att söka upp det man kan göra utan det man kan vara. Och när jag då har i sina stunder nått stora framgångar, monetära och mediella och karriärsmässiga framgångar, så har jag förstått att livets stora lycka bor inte där. Den finns någon annanstans, och det fick jag då förstå att det är där jag ska börja leta. Tyvärr lite för sent i livet, men jag är där nu.
Mm. Och det tycker jag vi ska prata mycket om, för jag är jätteintresserad av det här att lyckas som idrottare eller företagare. Det är att uppnå ett mål, men riktig lycka är någonting annat, när man hittar sin inre trygghet och vem man är.
Vi måste också fråga oss, varför håller vi på? Mm. Vad är liksom längst fram? Många svarar, om jag håller på för att jag vill bli rik. Ja. Någon annan säger att jag vill bli berömd. Någon annan säger det ena med det fjärde. Men liksom, varför? Ja. Och så säger de, jo, men för har jag pengar så kan jag köpa vad jag vill. Och så frågar jag, varför? Var är din sanna belöning? Är det som så att du liksom verkligen tror att du blir lycklig av att exponera en stor plånbok för offentligheten och låta den symbolisera din framgång? Så är du på snedspår. Ja. För där bor en hägring.
Och det känns som att jättemånga av oss hamnar där i dagens samhälle. Ja.
Det är lätt att säga att, liksom att inte lyckan bor i rikedomen. Om man inte har varit där. Nej. Men jag vet det, för att när man sitter där och har allting har skett som man har drömt om. Och förstår att det drar till sig ondska. Ja. Så förstår man att jag har haft fel drömmar.
Det är rätt så intressant att många av oss hamnar där. Och det jag tänkte att vi skulle prata om lite innan vi kommer dit. Det är lite din uppväxt, din barndom. Men jag tänkte att vi ska hoppa lite till någonting som jag har hört dig berätta om tidigare, och just det här inom skatekulturen, så var den som var den bästa kompisen var den som var mest omtyckt, och samma sak när du var i lumpen, så var du en bra kamrat men en usel soldat, som dina befäl uttryckte sig, va?
Ja, jag var den första rekryten att bli avskedad från U13 i Falun.
Men jag tycker det är rätt så häftigt det här med en bra kamrat. Är du en bra kamrat?
Ja, jag är en väldigt god kamrat. De som har kommit mig nära har blivit mina vänner. Vi har aldrig förlorat varandra. Nej. Så att jag tror att det är egentligen kanske... Bekräftelsebehovet har ju svartmålats lite grann som att det är någonting fult. Jag tycker att det är någonting vackert. Mm. Mitt bekräftelsebehov får sann näring när jag förstår att jag kan få och behålla goda vänner. Och någon sa till mig att när du träffar en ny partner, kolla hur de behåller sina vänner. För den som liksom inte kan behålla god kamratskap över tid kanske behöver se sig i spegeln en liten stund. Men just det här med skateboardvärlden, för mig var det en räddning, eftersom i alla fall på den tiden så var det så att vi var ju liksom, samhället hade en ganska tydlig mall för vad som var okej. Okay. Sen var vi några som inte riktigt fick plats. Vi som var den här runda klossen som inte gick ner i samhällets fyrkantiga hål. Det var ingen som såg till oss, ingen som tog hand om oss. Det fanns ingen plats för oss. Det fanns inga föreningar och organisationer för oss. Så vi bildade en egen värld, en helt egen existens. Och för att uthärda, eftersom många av oss gick i OBS-klass, många av oss hade säkert diagnoser, hade sociala problem eller vad som, så var vi tvungna att ta hand om varandra. Och då byggde vi skateboardkulturen, som blev en otroligt stark gemenskap. Där du var som mest välkommen om du var med på regelverket som hette ta hand om varann. Så att jag då blev Sveriges första proffs här i Hermosa Beach. Liksom, det var ett kvitto på att jag gjorde någonting rätt. Men det var inte det handlade om. Nej. Utan vi fick ha våran värld. Många överlevde tack vare den här gemenskapen.
Och jag tycker det är fantastiskt just att vi är här idag i Hermosa Beach, där egentligen mycket av ditt liv startar. Så det var rätt så häftigt att komma på framsidan och se dig sitta där med en cig, nästan som i en film. Det här är Per Holkling i sin nötskal. Och jag tycker det är rätt häftigt vilken resa du har gjort. Mm. Men det här, hur balanserar man det här med att vara en bra kamrat och samtidigt vara en vinnare? För du har ju kommit väldigt långt i det du har gjort.
Ja, men jag lever i någon slags naivitet, och att godhet kan vinna i förlängningen. Att man inte behöver med trampa människor på tår och via ondska vinna marknadsandelar och framgång. Jag tror ju på att... Alltså så här, i affärer, enligt mig så finns det två energier. Den ena riktningen är ju då den som med alla tillbörliga medel försöker finta upp sin kund för att där vinna business. Min affärsfilosofi är rätt tydlig. Jag försöker skapa någonting som är vackert och attraktivt, så starkt att folk vill komma dit. Och det är två helt olika riktningar i energin. Ja. Och jag tror på den. Jag tror dessutom i ett samhälle idag som utvecklas mot allt kargare och hårdare metoder. Så tror jag att det lämnas allt mer utrymme idag för mänsklighet. Särskilt då när vi springer omkring och är rädda för artificiell intelligens. Och vi pratar mycket om hur tekniken tar över. Men liksom, det finns också komponenter som tekniken inte kommer åt. Det vill säga tankar och känslor. Ja. Så jag tror ju på att skapa gemenskap i tankar och känslor. För det tror jag är framtidens lagträn i.
Jag tror att alla kan vinna i livet på sitt sätt. Och man behöver inte trycka ner någon annan för att komma fram själv.
Du blir ju inte längre av att hugga huvudet av någon annan.
Nej. Men det känns som att många människor lever i det här knapphetssamhället. Att för att jag ska vinna måste någon annan förlora.
Ja, nej. Jag tror, för att jag ska vinna. Om du är i mitt lag, för att jag ska vinna så måste jag göra dig bra.
Ja.
Och det här tycker jag är fint. För att i olika typer av gemenskaper, då, i kamratskaper, i familjen, i företaget, så, eller i relationen till kunder. För att det ska bli en seger på riktigt så måste vi göra varandra fantastiska.
Ja.
Är du med mig? Så att den kollektiva lagmuskeln, lagmotorkraften, hästkrafterna blir så många som möjligt. Och det måste jag ju då se till att du blir sjukt bra. Helst ska jag anställa dig som min assistent och 5 år senare ut till dig till min chef. Ja. Då har jag lyckats.
Det är så man ska tänka, tror jag. Och samtidigt kanske det ligger också i för att man själv när man var yngre fick mycket smällar. Jag kan berätta själv, när jag gick, var det 5:e eller 6:e klass, så var jag lite överviktig. Och då skrek ju folk Peter Pan är med barn.
Ja.
Och det är ju rätt kul nu.
Det kan de säga nu.
Ja, det kan de säga nu, men det sitter ju kvar de där sakerna. Lika väl som, jag förstår, var det någon tjej som hade berättat till dig att du var ful när du ler.
Ja.
Och sånt glömmer man aldrig.
Nej.
Men på ett sätt, nu när jag ser tillbaka på mitt liv, har det också gjort mig till en bättre person. För jag vill inte göra det mot någon annan.
Nej, och jag försöker då, som jag brukar säga så här. Jag noterar och jag stoppar i livets innerficka för att plocka fram som ett mer konstruktivt kort i situationen. När jag ser en människa som har självidentitetsproblem. Alltså jag vet hur lätt det är att göra en människa glad. Och jag vet hur otroligt lätt det är att göra en människa ledsen. Och den här makten äger vi i våra små ord och gester och handlingar. Och den här får vi inte missbruka. Och det vet du också. Och när vi då har ärr och minnen av någonting som har gjort ont, så måste vi förstå att plocka dem ur innerfickan längre senare fram i livet och vända på kortet och spela ut det på ett annat vis. Så blir det fina saker. Och vet du vad? Ju generösare vi är mot andra människor, ju mer gynnar det oss själva.
Det har jag märkt också. Jag försöker alltid ge så mycket jag kan av mig själv utan att förvänta mig någonting tillbaks. Men man får så mycket. Det är helt bara att sitta här idag med dig. Att du tog dig tiden på, du har precis gift dig, du är här och njuter av din semester, men du tar dig tiden att komma och prata med mig. Bara det är, det känns som att det är någonting så vackert.
Ja, men man, som någon sa till mig då, man kan bara behålla det man har genom att ge bort det. Så att, och det här är inte så krångligt, för att om du mår jävligt bra, förlåt mitt svärord, och så låter du ditt välmående ges till någon annan.
Ja.
Det är inte det att du förlorar dig själv, det växer ju i dig själv. Du mår ju bättre, ännu bättre, ja, av att ge bort ditt välmående, eller din glädje, eller din eufori.
Absolut.
Så vidare. Så att, ja, jag tycker vi är lite snåla ibland.
Innan vi började så att livet började efter 40, så... Kan du bara förklara lite det?
Nej, jag tror så här att jag brukar prata om att man drar på sig slagg i livet.
Mm.
Man drar på sig alltså skrot. Man blir så smickrad av frågor. Vill du göra det här? Och så säger man, ja, jag ställer gärna upp i bostadsrättsföreningen. Ja, jag sitter gärna i eran styrelse. Ja, jag gör det för skolans fotbollslag. Och jag ställer upp som tränare och skjutsar och håller på. Och vi behåller vänner som kanske inte heller är så jävla bra. Vi drar på så mycket tyngd ibland som vi sen ångrar.
Ja.
Och då har jag då i några faser, senast då för 2,5 år sedan, eller lite över 2 år sedan, kommit till en punkt där jag bara får panik. Jag får total panik över de höga förväntningar människor helt plötsligt har på mig. Och då har jag gjort den här lilla revolten, den här lilla revolutionen. Jag opererade min rygg för 2 år sedan, drygt. En ganska svår operation och jag låg i sjuksängen ganska länge. Och då fick jag så antistress. Jag låg och hade absolut ingenting. Jag var ju fast. Och då började jag spalta upp mitt liv då. Och sen skrev jag liksom alla ingredienser i mitt liv som gör mig lycklig. Och en annan spalt allting som tar min kraft, tar min energi. Sen så bara beslutade jag mig för att allting i den negativa spalten i mitt liv ska bort. Allting ska bort. Så att jag hade ett bolag som jag hade satsat 2 år och sjukt mycket pengar i. Jag sålde det för 1 krona. Jag hade massor av vänskaper som jag kände att bara tyngde mig, för att det gav inte mig någonting, det tog av mig. Så jag skrev fysiska brev och gjorde slut med människor, gjorde slut med vänner och sa liksom, vi har umgått så länge nu, det känns som att vi måste jobba för att behålla vår relation. Jag gör det här med ett slut med dig. Och sen så sa jag upp mina uppdrag här och där i styrelser och vad som. Och kvar satt jag och hade bara kvar det som var rent i mitt liv. Det som var positivt och kraftfullt i mitt liv. Det var inte så mycket kvar. Men resten var ledigt för vackert. Och sen den dagen har ju vackert skett. Titta ut här, min hustru och min dotter. Och liksom, jag har ju helt bytt fot i min karriär. Och allting bara känns...
Men det krävs mod för att göra det. Och den här övningen tycker jag alla som lyssnar som känner i livet att man inte är på rätt plats behöver göra. Och jag ska faktiskt göra den här övningen själv. För jag känner också att ibland när det kommer till relationer, att ta åt sig saker, att jag har gammal lojalitet mot folk som gör att jag inte vill släppa dem trots att det bara ska tynga mig.
Och så andas man lite högt uppe här. Och...
Ah, det...
Men att våga göra slut med sånt som faktiskt tynger en. Alltså jag tycker bara, ja det är egoistiskt, men vet du vad, jag gör det här egoistiska för mina närmaste skull. Att vara egoist för sina närmaste skull, det är så jävla vackert tycker jag. Och så tänker jag fortsätta jobba. Sen den dagen har det bara så här... Ja, men många frågor. Senaste dygnet har jag säkert fått via LinkedIn 25 frågor som säger, hur blir man föreläsare? Jag vill bli föreläsare. Jag säger, man bestämmer sig. Du måste fatta ett beslut någonstans. Liksom, allting börjar med ett litet beslut. Luta dig framåt tills du är tvungen att sätta fram en fot. Och sen så kommer det av sig själv. Försätt dig själv i point of no return. Du måste börja.
Och inte hitta bara massa hinder hela tiden.
Ursäkter. Jag ska ju göra det här, men imorgon. Får jag tänka till imorgon. Men liksom, ett litet jävla... Folk tror att man måste fatta stora beslut för att åstadkomma stora ting. Fel. Alla som har åstadkommit stora ting, om de backar sin livshistorik tillbaks, så förstår de att den här stora, enorma delen av sitt liv, ta Elon Musk eller Erling Persson eller vem du vill, alltid börjar med litet beslut för 30-40 år sedan som var helt friktionsfritt, helt ofarligt, men man vågade fatta det här lilla jävla beslutet. Och alla har vi det här lilla beslutet i våra händer varje dag. Vi vaknar 30 000 gånger i våra liv.
Men vad tror du är det som gör människor som tittar och lyssnar på det här och känner att de inte har vågat ta det där steget. De är på, du säger det själv med dina egna ord, att man är på läktaren istället för att vara på scen. Ja. Hur tar man det där steget och komma ut på scenen?
Ja, men jag vet inte, det handlar, jag tror att många människor söker livets första möjliga trygghet. Och när vi hittar vår första möjliga trygghet och äntligen kommer till den här basstationen, nivå 1, så blir det lite cool och vi tappar lite grann geisten. Och jag tror att liksom lusten att ta sig vidare upp inbegriper lite mindre trygghet, för då är det fan tvungen. Så jag tror att liksom, jag brukar säga till folk, men vad fan, stäng av tvn då? Folk säger, men jag har inte tid att skriva en bok. Ja, men du tittar på tv fan 3 timmar varje kväll. Du sitter med din telefon 3 timmar om dagen. Stäng av, skriv en bok. Du måste göra dina val. Och så här, och jag skrev på LinkedIn igår, liksom, vi pratar mycket om förorten i Sverige idag. Och problemen där ute. Och det är fruktansvärt det som sker. Och jag önskar att folk där ute förstod att det faktiskt går. Att ta sig dit. De coolaste katterna på LinkedIn idag i min värld. Är ju liksom de som har tagit sig därifrån. Där är liksom, jag blir så sjukt impad av de här positiva, kärleksfulla, beundrande, generösa supermänniskorna som... Jag vet inte, nu tappar jag spåret.
Låt oss drömma oss bort lite. Vi behöver egentligen inte drömma oss bort för vi är på en fantastisk plats. Men tänk dig att du sitter kanske just i det här huset och tittar ut över havet när du är 87 år och tänker på ditt liv. Vad vill du ha åstadkommit för att du ska vara nöjd? Vad är det du vill se när du tittar tillbaka i backspegeln?
Men jag tror att jag som de flesta, jag vill nog... Gud, det här är komplext, för att det finns så här... Som offentlig person så finns det ju din egen tolkning av ditt liv. Sen finns det främlingars människors tolkning av ditt liv. Och de är inte alltid samma för att tidningar och media förvrider bilden av mig. Aha. För att när jag läser om mig i tidningarna, vilket jag helst inte gör, så jag känner inte igen mig i någonting.
Nej.
Överhuvudtaget. Så att det är en dröm jag har, att det här ska hitta rättvisa och sanning. Sen så vill jag förstås att hela mitt livs sammanfattning ska vara så vackert att mina barn tycker att de är nöjda med mig.
Ja.
Då kan jag tacka för mig.
Ja. Fint. Per, jag vill tacka från djupet av mitt hjärta för att du tog dig tid. Du är nygift här på semester och att du
smekmånad
ändå smekmånad att du tog dig tid att göra det här. Det betyder jättemycket för mig, det ska du veta. Och jag har haft en jättetrevlig stund.
Ja, men detsamma.
Tack så hemskt mycket.
Givande. Coolt att få göra sånt här.
Ja, tack.
All right.
Och tack så hemskt mycket för att ni lyssnade idag. Och ett stort tack till vår sponsor Panos Emporio, Skandinaviens ledande badklädesmärke. Kolla in deras fantastiska kollektioner på panos.se. Om du gillar det här avsnittet, se till att dela det med dina kollegor och vänner så att det också kan inspireras av mitt och Pers samtal och så att ni kan ta lite närmare det ni vill göra i ert liv. Tack för idag. Hej hej.